allihopa till Seghopp, episod 27. Det har hänt en del sen sist vi talades vid, inte sant?
Verkligen.
Vi har nämligen blivit av med en av våra kollegor. Kära Storjon har tackat för sig. Så att numera lyssnar du på John.
Och Viktor.
Ja, det vill säga att Liljon försvinner.
Exakt.
Det känns ganska bra.
Namnet försvinner, personen är kvar.
Och större än någonsin.
Förutom det, vad har hänt mer i veckan då?
En av de största nyheterna är att vi har blivit nominerade till Svenska podcastpriset.
Ja, det är helt fantastiskt faktiskt.
Alltså vilken ära, vi är helt mindblown.
Ja,
och det är ju i två kategorier, vilka då Viktor?
Bästa kultur och nöje och Sveriges bästa podcast.
Alltså vi är ju på att tävla med det stora artilleriet skulle
ja,
jag säga.
Det är liksom Alex och Sigge och
Värvet.
Ja, overkligt Värvet.
Ja.
Så ja, vi har hård konkurrens här, men vi hoppas att alla ni lyssnare har sett att vi är nominerade och har gått in och röstat på oss.
Precis. Om ni inte har det så får ni hemskt gärna gå in och göra det nu. Och det absolut enklaste sättet för er är att ni går in på Google och söker på Svenska podcastpriset 2015. Men vill ni ha den aktiva länken så är det daytona.se/podcastpriset/2015.
Yes, så in och rösta. Vi skulle bli enormt glada.
Verkligen. Alla röster är välkomna. Viktor, har du någonting som du skulle vilja bekänna?
Ja, alltså fader, jag har syndat.
Vad har du gjort min son?
Jag har köpt en Xbox One.
Känner du dig lite coolare nu?
Ja, jag känner mig lite coolare faktiskt.
Trots att du sitter med den gamla Microsoft-dashboarden?
Ja, precis. Det första intrycket av konsolen är ju lite sådär i och med den här dashboarden som du nämner här.
Ja.
Jag har klagat lite på den tidigare och det är ju ingen liksom vacker syn man möts av när man startar konsolen första gången.
Den är lite konstig också, Xbox One, för att man är lite osäker på om den har gått igång eller om den är i viloläge eller om den är av. Alltså, jag har lite svårt att tyda liksom.
Ja, den är ganska segstartad.
Ja.
Men den har ju någon form av så här suspend-funktion man kan använda.
Precis.
Standby.
Mm.
Men jag gillar inte att ha saker på standby.
Nej.
Så jag stänger helst av konsolen helt och hållet.
Du är ingen standby-kille eller?
Nej, alltså jag har ju mina konsoler inne i liksom ett tv-skåp med stängda luckor.
Mm.
Och då vill jag inte att de ska stå på där inne med fläktar och liksom bli helt överhettade och brinna upp. Liksom.
Ja, men det är förståeligt.
Men sen hade jag min vanliga Victor otur också när jag skulle köpa min Xbox One.
Berätta.
Jag hade ju gjort ganska mycket efterforskningar på nätet om, för jag ville ha den här Xbox One-versionen som hade matt svart yta.
Mm, just det. Och den hade väl även en annorlunda hörlursport på kontrollen också?
Ja, precis. Den kom med den nya handkontrollen också som har en extra hörlursutgång.
Just det.
Så då liksom forskade jag lite på internet och såg att ja, men Gears of War-paketet ska innehålla den här.
Ja.
Så gick och köpte den och så kom jag hem, packade upp konsolen och såg att nej, det här var piano-lackerad yta. Aha, okej.
Okay. Det osköna.
Ja, precis. Så det var bara att packa ner konsolen med en gång igen. Jag fick inte ens starta den. Och tillbaka till affären dagen efter. Liksom. Men då lyckades jag i alla fall köpa FIFA-paketet med Xbox One.
Ja, hur kändes det?
Och det var den mattsvarta, men jag spelar inte FIFA så ja, jag får hitta på någonting att göra med det spelet.
Absolut.
Men jag köpte i alla fall Gears of War Remastern.
Mm.
Det var ett spel som du och jag körde extremt mycket när det väl begav sig.
Alltså jag minns på gamla 360-tiden, alltså vi satt och insanade ettan, minns jag.
Mm, jag minns hur svårt det tyckte att det var.
Ja, men det var otroligt kul också.
Jävlar, vi kämpade på. Alltså.
Och vi höll på att snacka om vår jävla Borat-humor också.
Jaha.
Det var på den tiden när det var inne och skämt om Borat.
Precis.
Alltså, förstår ni länge sedan där nu?
Det känns jävligt avlägset nu. Alltså.
Men det var ju sjukt kul och det var väl svårt på den tiden, men känner du att spelet är lika svårt idag eller har du blivit bättre? Liksom? Är det enklare idag?
Jag började köra på Insane nu, direkt själv.
Ja.
Jag har klart mig väldigt bra hittills faktiskt.
Ja.
Och det kan ju bero på två saker. Antingen att jag har blivit bättre som spelare eller att den här remastern är enklare. Det vet jag faktiskt inte.
Det är svårt att svara på.
Men det är ju lite tråkigt att köra här själv. Alltså, jag önskar att du också hade en Xbox One så vi kunde köra co-op igen.
Ja, that's not gonna happen.
Det hade varit fantastiskt roligt om jag hade det. Alltså.
Det enda som kommer hända är att jag kommer skaffa Forza 6 och komma över till dig och spela.
Ja.
Nej, tyvärr. Alltså, det blir ingen Xbox One för mig. Inte på ett bra tag i alla fall.
Nej, men det som slår mig ganska mycket med Xbox One det är att jag var ju en ganska stor Xbox 360-fanboy.
Det var ju både du och jag faktiskt.
Ja, både du och jag var ju det förra generationen. För det kändes verkligen som den vassaste konsolen. Och
det var det absolut. Och framförallt när de släppte sin mattsvarta slim också. Den var gudomlig.
Ja, exakt. Den är fan het alltså.
Ja.
Men så kommer jag ihåg när de hade den här konferensen när de skulle visa upp Xbox One.
Ja.
Och jag var så jävla taggad. Kommer jag ihåg, jag bara yes, nu kommer de visa upp den här konsolen som jag kommer köpa. Första next-gen-konsolen. Bara yes.
Mm.
Och sen efter konferensen så var jag så enormt besviken och kände mig en gång nästan att fan, jag kommer nog inte köpa den här konsolen.
Jag kände samma sak. Jag var så besviken och ledsen och jag bara själva namnet Xbox One var så här, hur kan de göra så mycket fel? Och sen var det allt det här med att du inte skulle kunna sälja dina spel vidare och hela den biten. Alltså, det var så mycket som de failade på. Verkligen. Som de i och för sig ändrade sen efter all kritik de fick. Mm. Men det var tråkigt att det skulle behöva gå så långt.
Ja, alltså jag har ju bara testat Xbox One i butik innan jag köpte den nu.
Ja.
Och jag har alltid tyckt att kontrollen har varit lite så dålig. Typ.
Ja, oskön.
Det konstiga är att jag tycker att Xbox 360-kontrollen det är en av de bästa handkontroller som har gjorts.
Absolut.
Och den tycker jag faktiskt är bättre än Xbox One-kontrollen, konstigt nog.
Ja.
Även fast det här ska liksom vara vidareutveckling av den.
Ja, det är märkligt.
Det enda som är coolt dock med Xbox One handkontrollen, det är den här rumble-funktionen de har byggt in.
I fingrarna, ja.
Ja, precis. Det finns liksom rumbles under knapparna också. Så det finns fler punkter som kan vibrera.
Ja, alltså i triggersen vet jag att det är jäkligt skönt just i Forza 5 som jag körde lite grann förra året. Just det här när du kör och driftar till exempel, så känner du liksom hur det vibrerar i fingrarna liksom av däcken och sådana
saker. Häftigt.
Det är ganska coolt.
Och det var samma sak i Gears of War när du startar igång motorsågen.
Så
känner man lite så här skön vibration under ena fingret.
Det är ganska schysst.
Det var jävligt häftigt faktiskt. Mm. Men vibrationen låter ganska mycket i den här kontrollen också.
Ja, den gör ju det.
Min lilla hund, hon liksom kollar på mig varje gång kontrollen skakar.
Bara så här, vad som händer?
Ja, hon blir lite osäker då.
Men jag måste ändå säga att alltså, DualShock 4 är ju typ den bästa kontrollen.
Mm. Alltså, jag tycker också. Ja. Den och Xbox 360-handkontrollen håller jag nog faktiskt högst.
Om de fick ett barn, då hade vi nog haft den mest perfekta kontrollen någonsin kanske.
Absolut. Mm. Men sen är det ju som sagt dashboardet också på Xbox One.
Ja.
Som är Windows 8-baserat. Mm. Och det ser ju inte bra ut.
Nej, det gör inte det.
Och det märker man ju att Microsoft själva har märkt av. Ja. Eftersom de har uppgraderat nu Windows till 10 och gjort om allt det där.
Precis.
Så kommer man nu göra också samma sak med Xbox One.
Men det märkliga tycker jag med just om vi skulle prata vidare om deras Microsoft dashboard just i Xbox One, det är ju att de har så otroligt märkliga färger, så här svart bakgrund, jätteillgrönt, blått som poppar ut, och just där, alltså bara hur menyn är uppbyggd är väldigt ologiskt.
Ja, det är väldigt stökigt faktiskt.
Ja, jämför det med, liksom med PlayStation 4s menysystem, så är det ju som natt och dag.
Ja, man kan ju visserligen customisa lite, så det första jag gjorde det var att leta upp en väldigt ljus Metal Gear-bild på internet och lägga in som bakgrund istället för det här svarta bara.
Och då kändes det lite bättre.
Precis, och så bytte ut den gröna färgen på alla ikoner till någon form av så här ljusgrå. Och så gjorde jag den transparent liksom.
Ja, men det är ganska
coolt. Det fräschade upp liksom dashboardet lite. Mm. Men jag tycker fortfarande att Xbox 360-dashboardet också såg mycket bättre ut.
Tog det lång tid för dig att hitta inställningarna?
Nej, det gick nog ganska snabbt.
För mig gick det, alltså det tog ju jättelång tid.
Ja, det tog visserligen lång tid att hitta de inställningar jag ville ha liksom. Mm. Jag tyckte inte allting låg riktigt logiskt under sina kategorier.
Verkligen inte.
Och sen är det konstigt också att varje grej man startar, typ vännerlistan, inställningar och så vidare, blir som att man startar en app.
Ja, jag vet.
Det är väldigt märkligt faktiskt.
Ja, det tycker jag också.
Man har inte riktigt kontroll på vart man är någonstans i dashboardet.
Men en cool sak med Xbox One, det är ju faktiskt att den har 5 GHz stöd med nätverk.
Ja,
det
var
ju
skönt,
faktiskt.
Det är
så jävligt irriterande med min PlayStation 4. Alltså jag har en AirPort Extreme som står och bara sprutar ut liksom 5 GHz nätverk här över hela rummet, och den kan inte ta upp det.
PS4,
nej, och det är så himla tråkigt. Och där är ju Xbox One före.
Ja, men det är den verkligen. Men där är också en annan sak som är ganska seg. Det är att det går inte jättesnabbt att ladda ner grejer, har jag märkt.
Nej.
När jag poppade i liksom Gears of War så skulle du först installera spelet, vilket bara det för övrigt tar helt jävla sjukt lång tid. Alltså.
Ja, och det gör det ju inte på en PlayStation 4.
Nej, ifall du poppar i ett spel i en PS4 kan du börja spela inom 20 sekunder typ.
Ja, ja.
Här stoppade jag in Gears of War, jag fick vänta 45 minuter tror jag.
På innan du kunde börja spela.
Precis, på att spel skulle installera och den skulle dra ner en 5 gigs patch liksom.
Aj, aj, aj.
Det är inte okej. Alltså.
Det är inte framtid.
Nej, verkligen inte. Man ska kunna sätta sig ner med ett spel när man kommer hem och börja spela fan direkt. Alltså.
Mm.
Men det kommer ju ett nytt dashboard nu i november-december.
Så då får vi hoppas att du får ut mer av din Xbox. Och sen Halo 5 som sagt, det ska bli kul att se.
Halo 5 ska bli enormt kul faktiskt.
För övrigt så har det varit väldigt mycket spelrelaterade grejer som har hänt också.
Mycket nyheter.
Ja, Ubisoft gick ut och presenterade ett nytt sorts Far Cry.
Det var inte helt oväntat att de skulle visa upp ett nytt Far Cry ganska snart.
Ja.
Det som däremot är oväntat är att det ska utspela sig på stenåldern.
Det är väldigt annorlunda, och jag tyckte deras launch trailer, eller inte launch trailer men preview trailer, var väldigt cool faktiskt.
Ja, den var jävligt cool faktiskt. Ja. För man spelar ju då som en typ grottmänniska.
Precis, typ 10 000 år tillbaka.
Exakt, så måste liksom han måste försvara sin by.
Ja, just det.
För det är väldigt mycket såna här bråk mellan olika tribes.
Just det.
I det här området man är i då.
Mm.
Och det här är ju som sagt på stenåldern, så det är på den tiden då människan började använda sten till att tillverka vapen och sånt.
Mm.
Så Så det är mycket det spelet kommer gå ut på, att du kan inte köpa vapen.
Du måste crafta,
allt själv, hämta material och sådär.
Det är ganska coolt.
Det tycker jag låter jävligt soft faktiskt.
Och sen kommer det gå ut mycket på att jaga också, kan jag tänka mig. Det visar de lite i trailern då. Till exempel få ner en mammut, flera stycken. Och man får även se en skymt av sabeltandad tiger, vilket är jävligt häftigt.
Undrar vad alla djurrättsorganisationer kommer tycka om det här spelet.
Ja, vad gillade de egentligen när ni stod och grillade eran elefant i Far Cry 4?
Ja, exakt. Och det här kommer ta det ännu längre då, eftersom de djuren man dödar,
de är utrotningshotade. Precis, de är utdöda till och med.
Ja, de är utdöda till och med. Så.
Ja, det är ju fan illa.
Man kanske fick se hur det gick till. Det kanske var du som utrotade allihopa.
Men i trailern så får man ju se att det är ett gäng med folk från en tribe som har ner en stor mammut. Och då tänker jag, kommer det här vara co-op? Kommer man kunna köra flera stycken för att hjälpas åt att ta ner de här?
Det skulle vara grymt.
För att jag tänker, rent storymässigt så kan de ju inte liksom fortsätta med samma typ som det har varit i fyran. Nej. Att det är drogkarteller hit och dit och du ska hålla på här och där. Utan det känns som att de skulle kunna göra det, jag vet inte, lite mer open world-baserat, där du kan hjälpas åt tillsammans och ha en tribe. Och jag vet inte.
Det skulle vara helt coolt ifall man hade typ en tribe istället för typ klan.
Ja.
Och så kunde man vara kanske så här 4-5 spelare i samma tribe.
Precis, så kunde man,
ja, det skulle vara häftigt faktiskt, för det var ju ganska mycket co-op i Far Cry 4.
Ja.
Man kunde åka runt i hela världen där.
Det var jävligt.
Så det skulle inte förvåna mig ifall det fanns ett ganska fett
co-op-system.
Ja, verkligen.
Men coolt, Far Cry alltså. Primal i alla fall. Ja. Ser vi fram emot. Och det skulle släppas 23 februari nästa år.
Ja, och det är för övrigt en dag som är jävligt packad med spel. Alltså.
Det är helt sjukt.
Mirror's Edge Catalyst och Deus Ex släpps samma dag.
Alltså
samma dag.
Alltså de tre spelen bara in my veins.
Ja, verkligen. Alltså blir öppna plånboken den dagen. Alltså.
Ja, snack om att spelåret 2016 också kommer börja starkt. Mm. Precis som 2015.
Ja, och en annan intressant spelnyhet som dampt ner i veckan, det är att Witcher 3-utvecklarna CD Projekt Red,
ja, just det,
de håller på att göra ett nytt spel som heter Cyberpunk 2077.
Ja.
De har gått ut och sagt att det ska vara typ 3 gånger större än Witcher 3. Känner du ångesten, John?
Alltså min spontana reaktion är ju att ska man köpa ett spel 2017 så är det ju Cyberpunk 2077.
Precis, du kommer fan ha gameplay hela det året i så fall.
Fast det är ganska stora odds att jag inte kommer köpa det spelet.
Ja, förmodligen. Du har inte köpt Witcher 3. Så.
Nej, fast däremot så skulle jag nog vara mer intresserad av liksom settingen i det här spelet. Mm. Det känns som att det de har berättat tilltalar mig lite mer.
Precis, det är lite så här Blade Runner-estetik typ.
Verkligen.
Så jag tycker det låter ganska häftigt. Och men annat än det så har de ju liksom hållit ganska tyst om det här spelet.
Ja.
De har inte visat upp så mycket material från det och liksom sagt hur man kommer spela och så vidare. Mm. Men det känns ju som någon form av, som sagt, cyberpunk-version av Witcher typ. Ja. Liknande gameplay, sådär open world.
Kanske får vi dynamiskt brösthår.
Ja, då måste vi ta det där vidare på något sätt. Så ja. Varför inte liksom?
Den koden är fan för fin för att släppa. Alltså.
Ja. Sen hade du haft koll på ett spel som de visade upp nu.
Alltså Halloween börjar ju närma oss nu, så att det känns ju som att skräcktemat är nästan oundvikligt. Det är bara ett par veckor kvar till Halloween.
Yep.
Och ett spel som jag håller lite koll på är The Park.
Mm-hmm. Vad är det för någonting?
Det är ett skräckbaserat berättelsespel som ska fokusera på föräldrar.
Okay.
Spelande föräldrar. Det ska gå ut på att du tappar bort ditt barn på en hemsökt theme park, lite Silent Hill-aktigt sådär.
Okay.
Och spelet går ut på att du ska hitta honom eller henne då, verkar det som. Och jag vet inte, det är någonting bara med den känslan, just att studion har gått ut med och sagt att de vill verkligen fokusera på den här hopplösheten och hjälplösheten när du har förlorat ditt barn liksom någonstans. Du vet inte vart den är. Ja, lite som i...
Det känns som en blandning av Heavy Rain och typ Silent Hill 3 inledningen på något sätt med theme-parken.
Och man har bara sett en liten intervju med studion och det känns som att de är väldigt seriösa med det här. Spelet verkar komma till PC och Mac som det ser ut nu, i alla fall till PC till en början.
Är det någon Kickstarter-historia? Eller?
Nej, inte vad jag har sett i alla fall. Och spelet verkar bara vara 1-2 timmar långt, så att det ska verkligen vara som en liten spelupplevelse bara, snarare än ett riktigt spel. Sådär.
Aha, fan,
men de bilderna jag har sett och miljöerna de har byggt upp verkar väldigt coola. Och jag tror att de vill att man ska utforska den här hemsökta parken själv då.
Det låter ju för sig jävligt mysigt att gå runt på en sån här, eller inte mysigt kanske, men jävligt häftigt att glida runt på en sån här theme park med skräcktema. Fan, det låter tilltalande. Jag gillar sån skräck alltså.
Och en annan cool grej som de hade implementerat också är att din karaktär du styr är en kvinnlig karaktär då.
Mm.
Och när du klicka på musknappen så ska den ropa efter sitt barn. Jaha. Och ju längre in du kommer i spelet så kommer du höra hur hennes röst förändras och blir mer desperat efter att ropa efter sitt barn. Så att liksom tonen förändras. Och
ju mer desperat saker. Hon blir. Liksom.
Ja, exakt. Okay. Och beroende på i vilken setting hon är. Liksom, är hon ett jättecreepy segment så kommer man höra. Liksom,
coolt.
Ja, det verkar väldigt coolt.
Men bara det där påminner ju ändå mer om Heavy Rain. Alltså. I början när man går och ropar på sitt barn. Bara, Jason!
Jason!
Ja, men vad kul.
En annan halvtråkig nyhet är att Allison Road Kickstarter-grejen lades ner.
Mm. Och Allison Road är ju då en, vad ska man säga, spirituell, inte uppföljare, men det är någonting som är liksom en avkomma av PT, kan man väl säga på något sätt. Det är fansen som har tagit liksom saken i egna händer och gått vidare med PT-konceptet.
Ja.
Och som sagt, de la upp en Kickstarter på det här spelet, men den gick inte så bra.
Nej, han gick väl till och med ut på Facebook och klagade på att aha, jag ser att ni gillar sidan, men ni vill inte gå in och backa några pengar.
Ja, alltså, det är så jävla konstigt. Alltså, det är som att vi skulle gå in på Facebook och begära pengar av alla som har likat vår sida. Liksom.
Ja, det känns inte rent. Alltså.
Nej, alltså, man kan ju gå in och likea en sida. Det betyder inte att man vill stödja projektet med pengar. Liksom. Man Precis. Kanske bara tycker att det är intressant och bara, ja, men det här kommer jag köpa när det kommer.
Ja.
Så det var väldigt konstigt av den där utvecklarsnubben att gå in och ragea på sin egen Facebook-sida över det. Liksom.
Men en studio som har tagit över projektet är ju Team 17.
Mm, som gjort Worms-spelen tidigare.
Bland annat. Alltså vilket hopp att gå från Worms till Allison Road.
Ja, hardcore-skräck liksom.
Verkligen.
Ja, det är jävligt konstigt. Men man hoppas att de kan pumpa in lite pengar i det här så att vi får typ ett PT i våra händer till sist faktiskt.
Verkligen. Och ett annat skräckspel som är på G är ju Fredag den 13.
Också Kickstarter.
Ja, och det ser faktiskt väldigt intressant ut.
Det borde du gilla som är en jävla slasher-horror-fan.
Ja, jag var ju det en gång i tiden. Man har ju blivit så jävla mjukis på senaste tiden.
Ja.
Jag tror jag måste ta upp det här skräcktemat igen.
Ja, alltså det här såg ju ganska coolt ut där Fredag den 13. Det var någon form av multiplayer-spel.
Ja.
Där alla är liksom typ teens eller sådär. Förutom en spelare som är då Jason.
Ja.
Och går och liksom stalkar de andra.
Och det såg väldigt snyggt ut också.
Mm, men det som var häftigt var att de hade tagit in regissören från filmerna.
Ja, Sean Cunningham.
Precis, och även han som spelar Jason i flertalet filmer.
Precis.
Han har gjort mocap då på Jason.
Ja. Jag undrar också om den legendariska Tom Savini som gjorde alla special makeups och specialeffekter, om han kommer vara inblandad på något sätt.
Jag skulle inte förvåna mig eftersom alla andra verkar vara med på det här projektet.
Ja, så det känns verkligen som att hela gamla Fredag den 13:e gänget gör ett kärleksbarn i spelform. Alltså.
Ja, det låter extremt ambitiöst faktiskt.
Ja.
Jag kan tänka mig att den här multiplayer-funktionen kan vara ganska häftig. Tänk att du går runt i skogen liksom, och så vänder de och så står liksom Jason där.
Ja, alltså, tänk dig få spela Jason. Och du vet, jag undrar om man kommer ha liksom någon form av supernaturliga förmågor så att du kan flytta dig liksom snabbare. Att kunna just göra såna där jumpscares. Så att plötsligt står du framför och så vänder de sig om och så står du där. Liksom.
Ja,
fan, det ska vara jävligt coolt.
Skräck-multiplayer. Liksom.
Ja.
Det är fan en ny genre. Alltså.
Ja, för att jag menar, alltså, Left 4 Dead är ju ett spel som jag spelade otroligt mycket när det kom
mycket action, liksom.
Ja, det var ju väldigt mycket action. Men det var ju fortfarande det här man gick in i ett team och var tvungen att köra teamwork.
Ja.
Här känns det mer som att det kan bli hur kaosigt som helst, att folk springer åt olika håll och man kan, alltså Jason kan liksom isolera spelarna och för att ta dem one by one.
Ja, men undrar ifall man kan liksom döda Jason i det här spelet eller ifall det bara går ut på att fly ifall man är de andra.
Det känns ju som att det skulle krävas ganska mycket teamwork för att döda honom. Det gör ju ofta det i Fredag den 13:e filmen.
Och sen blir han ändå bara resurrectad typ 14 gånger ändå.
Exakt, det vet du.
Det spelar ingen roll.
Men vi har ju också spelat en hel del sen sist också.
Ja.
Den här fantastiska Battlefront-betan har ju släppts och var ute några dagar. Och om vi spelade det.
Ja, jäklar. Alltså, vilken,
otroligt kul.
Vilken Star Wars-känsla det är i det här spelet.
Det är fantastisk Star Wars-känsla. Och det känns som att det här kan bli verkligen DICE revansch för Battlefield 4-floppen som släpptes för ett par år sedan.
Precis, det här känns det som att det kommer liksom leverera när det släpps.
Ja.
Det skulle vara konstigt för ifall DICE släppte ett tillspel som var lika trasigt som Battlefield 4 var.
De har inte råd att göra det.
Nej, och det här spelet är ju multiplayer only också.
Verkligen.
Battlefield 4 hade ju i varje fall en singleplayer-kampanj.
Ja.
Så ja, jag hoppas att de får nätkoden under kontroll. För det här spelet, det ser helt fantastiskt ut. Alltså.
Och det är bara andas kvalitet. Allt från liksom när du kommer in i de här avskalade och stilrena menyerna till att det är enkelt att connecta med varandra. Som när vi gick in i betan till exempel och skulle spela så stod det uppe i vänstra hörnet. Victor online, vill ni hamna i samma grupp? Tryck på trekant. Ja, jag gör det. Ja, nu är ni i samma grupp. Vart ska vi spela?
Jävla smidigt.
Så otroligt enkelt.
De har verkligen lagt ner energi på interfacet, märker man.
Ja.
Och det är det första som möter när man startar spelet. Och jag har varit så glad över det eftersom jag som sagt gillar såna här interface-grejer.
Man är sucker för menysystem.
Ja, men allting var liksom lätt att hitta precis som det ska vara. Och man fattade liksom, allting var helt logiskt. Och som du säger, alltså, det var, luktar ju liksom AAA-pengar om det här spelet.
Alltså, ja, det gör det
man verkligen. Känner den svenska kvaliteten som man ligger och puttrar där under ytan också.
Och det gör det även när man väl kickar igång och flyger in i spelet.
Mm.
För oj, 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 vad vackert det är.
Mm,
och de sköna 60 bilderna per sekund rullar det också.
Ja.
Det underlättar ju när man ska knäppa fantastiska HS också.
Ja, alltså,
och det har vi gjort.
Tyvärr så är det inte 1080p.
Nej.
Men den upplösningen som de har valt gör så att de kan rulla på spelet till 60 frames. Och det ser ju fantastiskt ut ändå faktiskt.
Ja, alltså, jag tänkte inte mycket alls på att det skulle vara lågupplöst på något sätt. Alltså, jag värdesätter ju som sagt frames för upplösning alla dagar i veckan.
Men det kändes som att man var liksom i mitten av en Star Wars-film nästan.
Ja,
jag körde med hörlurar också första gången jag körde.
Ja.
Och musiken de har lagt på, liksom originalmusik från filmerna och alla de här blaster-ljuden och sånt.
Ja.
Alltså, det känns som att du är i en film. Jag har aldrig varit med om något liknande. Alltså.
Nej, alltså, det känns verkligen som att man åker tillbaka i tiden. Alltså, tänk om vi hade haft det här spelet när vi var små och fått se det här.
Ja.
Alltså, man flyr verkligen in i den här Star Wars-världen som man bara kunde drömma om när man var liten och sprang runt och lekte.
Ja.
Och de här två olika modesen vi har spelat då.
Mm.
Det finns ju två olika banor i betan som man fick köra.
Just det.
Den ena är ju på den här berömda snöbanan Hoth.
Mm.
Där man får flyga runt och skjuta de här stora walkers till exempel.
Just det, det var det där Walker Assault eller vad det är spelläget.
Så det är ju liksom Stormtroopers versus
rebellerna liksom.
Ja, exakt.
Och DICE har ju själva gått ut och sagt nu att rebellerna hade det för svårt i betan på just det där läget när man ska sänka alla de här walkersen.
Ja, det var väldigt svårt och lite ologiskt också det här när man skulle sänka de här walkers.
Mm. Så de ska balansera ut det mycket mer till spelsläpp som sagt i varje fall. För ifall det var rebell, liksom, det gick ju inte att plocka ner de där walkers typ. Alltså, det var nästan omöjligt.
Ja.
Jag tror inte vi vann en enda match i det spelläget.
Jag lyckades haka fast en gång med mitt sånt där skepp.
Ja, just det, du fick flyga runt där.
Ja, och det var så jävla coolt att flyga runt. Men den lossnade av någon anledning. Mm. Jag vet inte vad som hände riktigt.
Mm.
Så att den föll inte.
Jag fick ju köra som Darth Vader i varje fall.
Alltså, berätta om upplevelsen att spela som Darth Vader.
Ja, alltså. Man kände sig så jävla boss. Alltså.
Du gjorde det?
Ja, man gick runt som jävla chef alltså, och bara ägde.
Vad kunde du göra för någonting då?
Man kunde göra Force Choke. Man kunde kasta iväg sin ljussabel.
Mm.
Och man kunde även såklart slå med ljussabeln.
Och visst var det så att man kunde bara knäppa honom i ryggen i och med att han autodeflektar alla?
Precis, ifall man blir en sån här hero då som det kallas, som man kan bli helt random ifall man plockar upp sig power-up.
Just det.
Då blir man då, ifall man är på Imperiets sida så blir man Darth Vader, ifall man är rebell så blir man Luke Skywalker.
Exakt.
Och ifall man skjuter på de här karaktärerna framifrån då deflektar de alla skott med sin ljussabel.
Det är ganska coolt.
Så man kan bara knäppa dem i ryggen som du säger.
Det har lagts upp väldigt, väldigt mycket roliga YouTube-klipp med Luke Skywalker.
Ja.
När han springer runt och blir nedtrampad av en walker bland annat. Och såna här saker. Ja. Otroligt kul.
Ja.
Men alltså, själva känslan i det här spelet, alltså, allt ifrån ljussättningen till vapnena. Alltså, kontrollen är också otroligt bra.
Mm.
Och sen gillade jag det här läget som vi spelade på den första banan. När man är i de här, vad ska man kalla
de här podsen,
lavabergen liksom. Eller vad man ska säga.
Ja, just det.
När det faller ner pods som du ska springa och ta över lite. Som Capture the Flag, fast mer dynamiskt.
Mm.
Jag föredrog verkligen det framför ett vanligt klassiskt Capture the Flag.
Ja, det var mycket roligare faktiskt.
Ja, vi hade otroligt kul.
Den här podsen droppade ner från himlen också.
Ja.
Så såg man bara, okej, så springer jag dit bort. Så här.
Ja.
Häftigt.
Och så ska man sitta och försvara den tills man har klarat den och sen så kommer nästa.
Det var så jävla skönt när man låste upp jetpacket. När man såg att en podd droppar ner så bara boostade man dit med sitt jetpack.
Ja.
Och sen bara hoppade över bergen. Det var så jävla härligt.
Alltså, för er som inte har sett det, jag la upp ett litet klipp faktiskt när jag testade den här Share Factory för första gången.
Mm.
Jag spelade in lite olika klipp från när vi spelade betan och klippte ihop det i Share Factory och la upp det på Facebook bland annat.
Ja.
Då gjorde jag en otroligt skön grej just på tal om jetpacken, att jag stod och sköt med en kille och så flög jag över honom utan att han märkte det och så bara slog jag honom i ryggen. Så jävla bossigt.
Ja, jävlar alltså. Ja. The old jetsmack alltså.
Och sen så en sak som jag gillade med det här spelet otroligt mycket, det är lite svårt det här med att balansera ut snipers, för att är man en sniper så alltså man kan bli lite OP om man är jävligt duktig.
Ja, sitta och campa med jävla sniper sen, fy fan.
Men det har de löst på ett otroligt bra system. Och jag som är sniper i själen blev ju väldigt glad över det här.
Ja.
Just att du har liksom som en specialare du kan använda på ungefär, du kan låsa upp den på samma sätt som du låser upp granat.
Ja, just det.
Att du kan kasta en granat så tar några sekunder innan den laddas upp.
Det är på samma
sak
liksom.
Ja, och det är samma sak med snipern också. Du skjuter ett skott och sen har du några sekunder liksom när du inte kan använda den.
Ja.
Och det gör ju att du inte kan sitta och mata mata sniperskott på samma sätt, utan du drar upp den taktiskt, sätter ett skott, antingen så sänker du med ett one shot eller så drar du ner väldigt mycket av hälsan och då kan du peppra med vanliga vapnet.
Ja.
Och det där funkade sjukt bra tycker jag.
Det är faktiskt jävligt smart gjort. Ja. Och det gör ju så att sådana här sniper-campare kanske försvinner.
Precis.
För det går liksom inte längre att bara sitta med en sniper med 50 skott och bara peppra liksom.
Nej.
Så det, ja, hoppas att det inte finns en liksom dedikerad sniperklass, utan att det här är det man får göra ifall man vill vara sniper i spelet.
Ja, man kanske bara kan låsa upp en ännu mer kraftfull eller någonting. För om jag gillade den där snipern, det är mitt nya favoritvapen i det här spelet, kommer jag säga.
Tänkte du på det här förresten, att när man spawnade varje gång på banan så kom det en sån här mjuk typ så här screen swipe.
Ja, precis som i filmen.
Ja, exakt. I filmen är det samma sak. När man byter scener ibland så liksom fejdar den över med en sån här häftig swipe. Och den hade de liksom implementerat i spelet. Det känns så jävla coolt.
Jag tycker det är så otroligt kul, för jag menar, jag är ju inte jättestort Star Wars-fan, ska jag inte gå ut och skryta med.
Mm.
Men däremot, man har ju växt upp med filmerna, så att man har ju i DNA-t på något sätt.
Ja.
Men det känns verkligen som teamet som har skapat det här spelet, det är liksom riktiga Star Wars-nerds.
Ja.
Och vilken dröm det måste ha varit för dem att få tillgång till liksom hela George Lucas-biblioteket med ljud, modeller, allt, och bara få bygga liksom det perfekta Star Wars-spelet.
Ja, och sen märker man verkligen att det finns så jävla mycket Star Wars-fans där ute.
Ja.
En sak som var kul med den här betan, det var att den var öppen för alla. Du behövde inte ens ha PlayStation Plus för att kunna spela den.
Nej.
Eller Xbox Live Gold.
Nej.
Så den drog ju, jag tror att det var över 9 miljoner spelare som spelade betan faktiskt.
Det är alltså hela svenska folket som spelade betan samtidigt.
Ja, det är jävligt häftigt faktiskt.
Ja, det är otroligt.
Det finns en enorm liksom publik där ute som har längtat efter ett riktigt bra Star Wars-spel väldigt länge, och det här verkar ju verkligen bli top notch liksom.
Verkligen, det ser vi fram emot. Förutom den här fantastiska Battlefront-betan så har vi ju även spelat Uncharted Collection.
Ja, John. Hur känns det att ha återvänt till Uncharted-serien nu?
Alltså, det är himmelrike, Victor.
Mm.
Alltså, Naughty Dog går ut och levererar i princip helt nya spel.
Ja.
3 stycken till priset av 1. Alltså, de här remasterna är ju fantastiska. Alltså, Blue Point Games. Wow.
Ja, vilka kungar de är på remasters alltså.
Ja, verkligen.
Det var de som gjorde Metal Gear HD Collection, och de kommer även göra Gravity Rush remastern som kommer nu framöver.
Ja, de är verkligen studion man ska anlita om man ska göra en fresh remaster.
Verkligen alltså.
Hoppas verkligen att deras goda rykte fortsätter.
Anledningen till att de gjorde den här remastern, det var ju för att de upptäckte att cirka 80% av alla PS4-spelare inte ens har kört Uncharted-spelen. Så de ville pumpa ut det här nu innan 4:an kommer.
Alltså, det är helt otroligt. Hur kan man ha missat denna fantastiska spelserie?
Ja, det fattar jag inte heller, för det är ju en väldigt liksom hypad spelserie och väldigt känd sådär.
Alla vet ju vad The Last of Us är liksom. Och jag menar, det här är ju samma studio som det är liksom, hela The Last of Us bygger ju på de här spelen, känns det som.
Och de har alltid fått bra betyg och sånt där, och det syns mycket i media och sånt.
Ja, och de har ju verkligen varit såna här konsolmonster för PlayStation 3 också.
Mm.
De har verkligen pushat hårdvaran till max.
Precis.
Jag minns redan när jag såg första Uncharted till PlayStation 3.
Mm.
Och det var första gången man fick se liksom att Drake blev så här dynamiskt blöt.
Ja,
liksom.
Det, ja.
Att man såg att hans kläder torkade i vinden. Liksom.
Mm. Det var en sak jag reagerade på ganska mycket nu när jag körde om 1:an.
Mm.
Det är just de här grejerna, de här små detaljerna som fanns i Uncharted 1.
Mm.
Som inte finns i så många andra spel nu för tiden.
Nej.
Jag kommer ihåg när man spelade första gången, då tänkte man liksom, som du säger till exempel, det här med att man blir blöt och sånt där på de kroppsdelar som faktiskt nuddar vatten och så vidare.
Så jävla coolt.
Då tänkte man liksom, fan vad häftigt, det här spel kommer vara nu framöver.
Mm.
Men sen alla spel liksom efter det sket i det här. Alltså
ja, det är
ju
väldigt
spel.
Konstigt.
Mm.
Men en annan sak som de också har varit väldigt duktiga på, och som framförallt märks i den här remastern, det är alltså texturerna på typ kläder och sådana saker.
Mm.
Alltså man ser verkligen att han har jeans på sig, och den här, man ser fibrerna i tröjan. Alltså.
Ja, det är sjuka detaljer faktiskt.
Ja.
Men sen är det också här att ifall du liksom skjuter fiender och sånt i armen och benen och sånt, då ser man verkligen att, liksom, att de är skadade där.
Ja.
Och det är också en sak som jag liksom saknar i spel nu för tiden.
Ja.
Just det att man, till exempel i Call of Duty och sånt, för man skjuter den i armen och så här, det spelar liksom ingen roll, de fortsätter skjuta det på samma sätt ändå.
Precis.
Här blir det liksom finare, lite mer påverkad av att man faktiskt har skjutit några skott på dem.
Och de haltar också emellan, ja, exakt, om de ska byta cover liksom. Så ja, haltar exakt. De över. Det är jävligt häftigt.
Och en sak som talar till att den här grafiken i den här remastern är så otroligt bra, det är att spelsidan Videogame 24/7 de gjorde en preview på det de trodde var Uncharted 4, men det var egentligen remastern av Uncharted 2 de fick köra. Så de var tvungna att dra tillbaka den artikeln sen när någon sa liksom att vad håller ni på med, ni har inte alls spelat Uncharted 4, det var remastern på 2 ni körde.
Alltså jag vill bara rent av säga så här, alltså, hur kan man göra en sån här stor tabbe? Hur kan det liksom gå igenom alla editors och publiceras? Jag menar, personen då på Videogame 24/7, om de får äran att liksom provspela Uncharted 4, då känner man väl ändå att personen som ska göra det bör ju ha spelat spelen innan, för annars kan man inte dra några referenser, paralleller. Liksom, du kan inte heller relatera till Drake och hans historia.
Nej.
Och då tänker jag så här, jag antar i alla fall, får jag lov att göra, att personen har spelat de andra spelen.
Ja.
Och då tänker jag så här, när man spelar tvåan, känner man inte igen typ så här, ah, men det här har jag ju gjort förut.
Liksom. Det var just det som var så konstigt i den här artikeln. För artikelns liksom grundgrej var att ja, Uncharted 4 känns precis som de gamla spelen. Ja, oh men det var för att det spel du spelade var ett av de gamla spelen. Det var inte fyran liksom.
Men det säger en hel del också om hur fantastiskt snygga de här remasters är.
Verkligen. Och det är ju underbara 60 frames per sekund också.
Ja, till och med du fick se den här gången. Fan vad skönt.
Faktiskt.
Och började också bli lite konverterad till 60 frames manin jag har.
Ja, alltså som du säger att de här remasterna rullar på i 60 frames per sekund och ser så pass bra ut som de faktiskt gör.
Ja.
Som sagt, Bluepoint Games har gått in och putsat upp varenda liten animation och textur och allting.
Ja, det är fantastiskt.
Så det ser faktiskt ut som att de här spelen skulle kunna liksom släppts idag.
Ja.
Ifall de hade släppts som nya spel idag, liksom det här är Uncharted 1, 2, 3. Då hade jag helt och hållet köpt att ja, men det här ser ut som ett PlayStation 4-spel. Så pass bra ser de ut. Och det är ju mycket på grund av flytet i bilduppdateringen.
Ja.
Och som sagt att de har gjort om ljussättningen och sådär.
En annan sak också som jag vet inte om de har pillat en del på, men jag antar att de har gjort det, och det är just vattnet. Alltså både i ettan då, när du åker upp till exempel med vattenskoten för den här lilla floden, som många tycker är ganska jobbigt.
Vilket helvete det var.
Alltså jag förstår inte varför, jag tycker det var pissenkelt.
Alltså man fick ju zigzacka upp och det känns som att man fick släpa upp den här jävla vattenskoten.
Men jag tycker att man känner trycket i den. Alltså jag köper det, absolut.
Ja.
Men framförallt i trean tänkte jag också på i början där när du ska precis gå in i det här slottet på i franska djungeln som de har lyckats luras in i.
Det är alltid en sån här djungelpromenad med Sally i varenda spel. Har
exakt,
tänkt
ja men det är det ju. Han skämtar ju om det. Bara, det krävs bara dig Nathan Drake för att man ska hamna i en djungel i Frankrike. Liksom. Men då när man står där uppe och ska klättra ner, då ser man ju en liten flod som rinner och man ser liksom vattnet som speglar sig upp i en grotta till exempel. Alltså vattnet ser ut som, alltså det är divine, alltså man vill bara hoppa ner.
Alltså, ja, alltså som sagt, det skulle kunna släppas som ett helt nytt spel idag.
Ja, det, alltså det vattenfallet som jag skickade till dig Victor, du bara, alltså det går inte att förstå hur snyggt det är.
Ja, nej, men då är just ljussättningen där också, du visar liksom, man såg solen liksom strilade mellan träden och så. Alltså det finns ju inga liksom spel som är utvecklade till den här generationen som ser så bra ut och har sånt flyt. Det är ganska pinsamt faktiskt.
Jag tänkte på en kul grej där. Jag spelade ju lite i trean där och visade dig när man går in i det här slottet i Frankrike där.
Ja, just det.
Och man börjar redan där få lite så här The Last of Us-vibbar. Man märker redan att de här spelen var under utveckling då. Just hur hela naturen har tagit över det här slottet på insidan när det växer. Och så här. Och man får starka The Last of Us-vibbar. Får inte du också det?
Ja, och de har fortfarande kvar den här roliga hinten i början av Uncharted 3 till The Last of Us, minns du den?
Nej.
Nej, men i baren där i början av trean så ligger det en tidningsartikel på bardisken.
Just det.
Där det står om att det börjar spridas ett så här mystiskt svampvirus. Och det här var innan det läste oss hade utannonserats.
Just det.
Och då var det liksom mindblowing.
Men fan vad coolt.
Jag tänkte inte behöll den faktiskt.
Jag har inte ens tänkt på det.
Tänk om de hade uppdaterat en tidningsartikel nu och hintat till det läste oss två istället. Det är fan missad opportunity. Alltså.
Ja, det var fan missed opportunity.
Ja.
Verkligen.
Nej, men grafikskillnaderna, ifall man ska fokusera på dem, de blir ju som mest tydliga i ettan skulle jag säga.
Ja, alltså ettan är som ett helt nytt spel. Alltså.
Det är som ett helt, absolut, det är som ett helt nytt spel.
För originalet till PS3, jag skulle säga att det är nästintill ospelbart nu.
Ja, faktiskt. Och de har även förbättrat kontrollen i alla tre spel.
Ja.
Och det märker man också väldigt tydligt i just ettan, att den är mycket, mycket tajtare.
En annan cool grej grafiskt också är att de har ju renderat om alla cutscenes också i 1080p 60 frames.
Mm.
Och det är också så här sjukt jävla nice.
De har gjort sin läxa helt enkelt.
Ja, de har verkligen gjort allting rätt med de här remasters. Så de har även lagt till nya svårighetsgrader också.
Ja, just det, brutal.
Ja, inte bara det utan också för alla som är lite veklingar och vi körde på det absolut enklaste. Så har de
gjort
det
inte på.
Ett Explorer också har de lagt till.
Okay.
Som verkligen är, det är så as easy as it gets.
Ifall man bara vill se storyn typ.
Ja, och kanske utforska och plocka alla de här treasures och sådana grejer.
Det kanske är bra då för de här 80% som inte har spelat Uncharted tidigare.
Precis.
Ifall de vill stressa igenom då innan 4 släpps.
Jag var lite besviken faktiskt, om man får vara besviken på någonting. Det är att jag körde ju direkt på Crushing för att jag vill låsa upp Brutal, som jag är väldigt sugen på att köra. Som jag för övrigt tycker att vi ska dra in någon stream sen så småningom.
Ja, det skulle fan vara kul.
Men alltså, jag är lite besviken på att Crushing, alltså det var lite för enkelt. Alltså jag, det var som ett jävla flow genom hela spelet. Alltså.
Aha, men det är väl samma sak med, som med mig och Gears of War där på Insane. Ja. Man har väl blivit bättre helt enkelt.
Ja. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror att det största testet jag någonsin har haft inom min spelkarriär, det var när jag som sagt körde The Last of Us Remastered på Grounded.
Ja,
för då fick jag testas ordentligt. Och det känns som efter den, efter att jag klarade av det, så känns allting annat så jävla PC.
Det var eldprovet alltså.
Ja, och en annan grej som är så bra också när man spelar på lite svårare svårighetsgrader i Uncharted-spelen är att det är så himla förlåtande på så sätt att när du dör så är du ju igång och spelar inom 2 sekunder.
Mm,
det är ingen laddningstid.
Precis, det är jättebra i den här remasteren också. Det är väldigt korta laddningstider.
Otroligt.
Och det gäller även för när du startar spelet. Alltså det är bara bam, så är du fan inne i spelet direkt. Alltså.
Ja.
Jag kommer ihåg att det var ganska långa laddningstider på PlayStation 3. Och jag kommer ihåg hur det lät som att min PS3 bara tuggade sönder skivan när jag laddade.
Ja.
Men nu är det bara bam, direkt in. Alltså det känns otroligt skönt. Men det du säger här med svårighetsgraden också, så tror jag att det hjälper väldigt mycket. Som sagt, att de har tajtat till kontrollen och att det är 60 frames. Alltså det ger ju en bättre precision i när du ska sikta och så vidare.
Ja, det var ju samma sak i The Last of Us Remastered. Och de har ju sagt att de har ju använt liksom grundstommen i The Last of Us Remastered och implementerat i alla de här 3 spelen.
Precis, typ och samma knappar liksom.
Ja, och även lagt ut ett bättre kontrollschema, till exempel med granat. Den har varit tvungna att equippa i tidigare spel.
Ja,
nu trycker du bara på
en knapp. Liksom.
En knapp liksom. R1 eller L1 är det.
Just det. Mm. Och sen är det även skönt att de har tagit den här six-axis-grejen som fanns i ettan. Den har de tagit bara skickat åt helvete. Alltså.
Ja, alltså,
och det är
six-axis,
så jävla skönt.
Vilket jävla fail det var. Alltså.
Kommer du ihåg det att man kunde kasta granater med six-axis i Uncharted 1?
Det minns jag.
Vilket jävla hål i huvudet. Alltså. Varför lade de in den funktionen? Alltså.
Det var riktigt smuggigt.
Kunde man till så här hoppa bakåt också? Man kunde vinkla kontrollen så luta sig Drake bakåt när man klättrar för mig.
Ja,
och så kunde man typ hoppa, liksom.
Alltså, det är
bara så meningslösa, bara shoehornade funktioner som inte ens behövs i spelet. Bara för att utnyttja den här jävla six-axis-funktionen som fanns då på PS3. Liksom.
Jag är så glad att få spela om de här spelen, för att det är under PS3-eran, alltså jag spelade de här spelen ganska sent. Alla 3 fanns, jag tror 3:an precis hade släppt, och jag köpte alla 3 på en gång. Och streckspelade dem faktiskt. Och jag har velat spela om dem så himla många gånger, men problemet var med min PS3 att jag fick så otroligt mycket lagg. Uh-huh. Så att ljudet hamnade liksom efter i cutscenes, och det, liksom, det frös och hela den biten.
Och ljudet kan vi ställa in helt jävla otroligt i det här spelet också.
Alltså det är så underbart. De har ju remasterat ljudet också och fixat med Dolby och surround-dekodrarna.
Mm.
Sen så en annan grej de har lagt in är att alltså, i alla Uncharted-spelen och även i The Last of Us så kunde du ställa in väldigt mycket vilken ljudrigg du har hemma.
Mm.
Och då satt jag och spelade på surround till exempel. Men nu när jag sitter i min studio här och sitter med mina Genelec-referenshögtalare så kan du till och med välja liksom studio reference som ett val för din ljudoutput. Och
sen även vinkla liksom så här hur ljudet kommer också.
Och du kan även ställa in liksom i vilken vinkel du sitter gentemot dina högtalare så att
så borde fan alla spel ha, alltså.
Ja, och det är flera som har det, men det är alldeles för få egentligen. Men att få ställa in liksom och spela det här spelet med mina Genelex på hög volym och ha den här fantastiska ljudmixen, alltså det är himmelrika skulle jag säga.
Jag kan verkligen tänka mig, alltså, för musiken i det här spelet är ju väldigt bra. Alltså, både liksom huvudtemat och musiken som kommer under själva spelet, det verkligen förstärker den här matiné-känslan som ligger och vilar över liksom hela spelserien.
Men det är precis vad det här är, det är matiné.
Det känns väldigt Indiana Jones.
Ja.
Och Indiana Jones sitter ju aldrig fel. Alltså.
Nej, verkligen inte.
Men vilket spel i serien skulle du vilja säga är din favorit?
Alltså 2:an har alltid varit min stora favorit.
Mm, jag håller med om det.
Ja, alltså det är någonting mer bara som är så. Det kändes som att 1:an förut var ju så himla svårt att spela igenom för att det var så annorlunda och så gammalt och föråldrat.
Mm.
Nu så kändes det som att, som sagt, 1:an var som ett helt nytt spel.
Ja, faktiskt.
Så att, jag tycker alla 3 håller en enorm hög klass.
Ja, alltså 1:an har ju så få miljöer, känner jag.
Ja, det är väl lite det. Men däremot så älskar jag liksom ljussättningen och det här liksom lite gröna ljuset som befinner sig från skogen hela tiden.
När jag tänker på Uncharted 1 så tänker jag oftast på färgen grön. Alltså det är otroligt grönt
det spelet. Verkligen det. Och det är snyggt.
Och det är ju bara djungel och sen är det typ ett fort och det är typ bara det man är i.
Ja.
Och lite grottor sådär.
2:an är ju fantastiskt när du får vara uppe i, är det Nepal va?
Ja, i Nepal.
Ja. och hoppa genom de här snögrottorna till exempel.
Alltså,
och
den där snön är fortfarande otroligt vacker. Ja. Det finns ju inga spel som har överträffat det än, tror jag. Alltså.
Nej, det enda som kommer i närheten är väl nya Rise of the Tomb Raider, va?
Ja, och Battlefront och Star Wars. Ja. Det är ganska snygg snö faktiskt.
Mm. Men en annan grej, för att återgå till kontrollen som vi pratade om, var ju ganska kul att, alltså, kontrollen är ju numera så tight så att, alltså, efter mindre än 50% av Uncharted 1 så hade jag ju poppat 250 headshots alltså. Och fick den trofén. Alltså, det säger ju en hel del om hur jävla bra kontrollen är.
Ja, alltså, det är verkligen en ökad precision som du säger.
Ja, alltså, jag vet inte om det är så att man har blivit lite tränad från The Last of Us när du har så otroligt liksom, lite resurser att, att använda och lite kulor, så att du måste verkligen make every shot count.
Ja, så måste spara ammunitionen lite.
Ja, så man drar ju sig från att trycka ner avtryckaren liksom, innan du har fått in ett bra aim.
Ja.
Så att om man konverterar det över till Uncharted där du har otroligt mycket ammo, så är det liksom, ja, det kanske är därför det känns himla enkelt, jag vet inte.
Ja, kanske, men det där är också en sak som jag inte gillar med Uncharted-serien, som jag liksom vill att de skulle ha fixat här.
Mm.
Det är just när du sitter där och bara skjuter ner fiender och bara sprayar all din ammo.
Mm.
Just att ragdoll-fysiken är ju fan värre än typ Hitman-serien ibland.
Alltså, folk flyger åt helvete.
Alltså. Alltså, ibland kan du skjuta gubbar som bara fladdrar åt helvete, och det är extra tydligt i ettan, tycker jag, man ser att liksom dödsanimationerna är mocappade typ.
Ja.
Ifall du skjuter någon point blank med ett hagelgevär, då ser man nästan liksom att de dras tillbaka i midjan av en vajer. Liksom. Man ser att det är så tydligt mocappat om animationerna.
Ja. Vi har ju en del att prata om också angående just Nathan Drake som du spelar. Då.
Mm. Psykopaten.
Alltså, psykopaten, frågetecken. Alltså, denna fantastiska, charmerande tjuv som tar sig genom världen för att hitta liksom coola gömda skatter och leta efter levande legender.
Och kliver över en hel del lik på vägen.
Alltså, varför har Nathan Drake så otroligt rätt att döda allt som kommer i hans väg?
Det var så jävla roligt.
Och samtidigt dra skämt.
Ja, precis. När jag började spela den här remaster nu så satt min tjej och kollade på.
Ja.
Och hon bara, det ser spännande ut. Är det den där killen som är liksom the good guy, eller?
Mm.
Och då tänkte jag bara, är han verkligen?
Alltså, oklart.
Vi letar liksom efter den här skatten lika mycket som de onda.
Ja.
Vad är det som ger oss mer rätt till skatten att skjuta ner liksom, massa gubbar på vägen egentligen?
Och som sagt, det är inte lite heller. Efter 50% för första spelet, 250 headshots. Mm. Alltså, det var ju inte ens alla lik. Liksom.
Precis, och så drar han lite så här one-liners och skrattar lite ibland när man har skjutit ihjäl så här 10 folk i huvudet. Liksom.
Ja, så alltså bara, that was a sweat. Man bara, alltså, wow.
Jävla psykopat alltså.
Ja, det är lite konstigt det där.
Ja,
hur man kommer undan med det.
Skillnaden är väl liksom att de andra som letar efter skatterna i varje spel. Det är oftast liksom militärenheter och sånt som vill göra vapen och till exempel i ettan där, den här Eldorado-grejen liksom.
Ja, men precis.
Så ja, man skyddar väl världen lite genom att ta den ifrån dem.
Ja.
Så, men ändå, det är att
oklart. Dödas,
jävligt luddigt alltså.
En annan sak jag måste fråga, i och med de här nytändningen i Tomb Raider-serien.
Mm.
Jag tycker att förra Tomb Raider som kom ut nu för ett par år sedan var ju fantastiskt bra.
Ja,
och tvåan släpps inom ett par veckor.
Yes.
Så att jag måste ställa en fråga till dig. De här är ju ganska lika varandra.
Ja, de har blivit det mer och mer nu.
Ja, man märker att de har lånat, alltså att Tomb Raider har lånat otroligt mycket element från Uncharted-spelen. Så min stora fråga till dig är ju, Lara Croft eller Nathan Drake?
Det är en jävligt svår fråga faktiskt.
Mm.
Jag var inte speciellt förtjust i den gamla Lara Croft.
Nej,
hon kändes väldigt endimensionell och hon levde ju mycket på hur hon såg ut.
Ja.
Och, liksom med de här jättetuttarna och det där.
Ja.
Men hennes person var inte speciellt intressant.
Det har de dock ändrat nu.
Ja, men jag tycker att det finns mer djup i Nathan Drake.
Ja, det gör de.
Men som du säger, det har de ändrat nu när de har rebootat Tomb Raider-serien.
Ja.
Så ja, nu är tvåan, nästan
i tvåan ska vi få reda på mer också bakom hennes bakgrund och såna här saker, så att då kanske hon kommer växa ännu mer på henne.
Precis, men det är ju så, Tomb Raider-serien startade ju liksom den här matiné-äventyrsgrenen i spelindustrin, och sen kom ju liksom Uncharted och tog vidare det, liksom den genren.
Ja.
Och sen kommer Tomb Raider tillbaka nu och lånar av Uncharted. Mm. Så det känns verkligen som att cirkeln är typ sluten.
Ja, tänk vi får ett Uncharted versus Tomb Raider någon gång i framtiden.
Det skulle fan vara häftigt, så här team-up-spel där båda letar efter samma skatt och man typ tävlar mot varandra.
Ja, det skulle fan vara skitcoolt.
Det skulle vara ganska ballt. Bara Lara Croft sitter och skjuter en pil i ryggen på honom från trädet. Liksom.
Precis.
Jag vet inte det, men vad tycker du då? Lara Croft eller Nathan Drake?
Jag tycker det är väldigt svårt att svara på. Som sagt, vi har ett spel med Tomb Raider att utgå ifrån och tre fantastiska spel med Nathan Drake. Så att, alltså, Nathan Drake, han är ju charmig som attan. Alltså.
Ja.
Men som sagt, om vi får spela mer med Lara Croft, den nya, som sagt, Lara Croft, så tror jag att hon kommer växa otroligt mycket på henne, och jag är väldigt nyfiken på att se vem hon är.
Ja, det ska bli spännande också att se ifall den här Uncharted-filmen mm. som de har pratat om i så många år nu, ifall mm. äntligen kommer bli av någon gång snart. Alltså.
Och hur ska de då rädda det här, liksom, de här psykopatdragen? Hur ska de kunna få in det i Hollywood och ändå att ja. Folk ska godta det? För Indiana Jones är ju lite samma sak, men han är inte lika fräck.
Han dödade väl inte så många?
Nej, det är väl mer en punch liksom.
Ja, det är inte som att han sitter och poppar headshots och kastar handgranater på löpande band.
Liksom. Och skrattar liksom.
Han har ju sin episka piska bara.
Nej, precis.
Det skulle fan vara grymt ifall de klämde in det i Uncharted 4, en piska. Eller nya Tomb Raider.
jag tror att du är någonting på spåret där. Det skulle inte vara omöjligt.
Svinga sig med piskan bara.
Ja. Ja. Hur känner du då? Alltså, det är ju inte jättelångt kvar tills vi får fortsätta och troligtvis spela den sista delen i Uncharted 4.
Mm.
Vad tror du att vi har att förvänta oss där?
Alltså, det vi absolut kan förvänta oss, det är ju fantastisk grafik. Ja. För det har de här spelen alltid levererat. Och mm. enormt häftiga set pieces liksom.
Mm.
Däremot så kommer det kännas konstigt nu när man har kört den här remastern som ser så jävla bra ut som sagt, och som sagt flyter på i 60 frames
mm.
och så ska man gå till Uncharted 4 då och gå ner till 30 frames igen förutom multiplayer-delen då som tydligen ska vara 60,
och det där är ju så himla konstigt och jag blir ja. Lite så här småförbannad, så här, varför gör de så? Är det för att banorna är mycket mindre då troligtvis på multiplayer så att du kan liksom fläska på? Men då är det ju samtidigt mer spelare som ska hålla på. Alltså jag kan inte riktigt köpa mm. det där. Jag vill verkligen veta varför.
Jag måste säga att det är lite tråkigt faktiskt i Remaster Collection här.
Mm.
Att de har tagit bort alla online-komponenter.
Ja, det hade varit kul att få fortsätta på.
För det fanns ju multiplayer i PS3-versionerna.
Det gjorde
och
det.
Även co-op i tvåan minns jag. Jag vet inte om det även fanns i trean kanske också.
Nej, minns inte.
Och det hade varit jävligt kul att köra nu faktiskt i remasterat liksom. För det var lite så halvlaggigt här för mig back. När det var nytt liksom.
Ja, jag spelade som sagt aldrig dem online.
Nej, jag testade till och med betan på Uncharted 2 här för mig.
Mm.
Så ja, nej, det är synd att de saknar alla online-komponenter, men spelen är ju fantastiska ändå på egna ben faktiskt.
Hur tror du det kommer bli då? Som sagt, det här är troligtvis kanske sista delen. Vad kommer hända med Nathan Drake? Alltså, jag har ju en liten fundering på att alltså, de kommer ju behöva göra det här spelet lite mörkare, tror jag.
Det känns väldigt mycket mörkare faktiskt redan nu. Det lilla
och kan man få kinga redan nu att Sally kommer dö?
Jag tror det alltså.
Alltså jag har en magkänsla av att...
Kanske av hög ålder.
Ja, kanske röka för många cigarrer eller ja, skjuta precis. Sig själv med sin feta magnum, jag vet inte.
Ja.
Ja, nej, det får man ju hoppas på att det inte händer, men jag har en liten aning. Och kommer äntligen liksom Elena och Drake liksom få sin relation de drömmer om? Jag vet
ja,
inte.
Precis. De är redan gifta. Jag kommer inte ihåg, skildrar de sig i trean?
Ja, jag tror att det är så. De gifter sig i slutet av tvåan.
Kör igenom hela det nu. Ja, precis. Ja. Jag för mig det.
Mm.
Ja, nej, men de har sagt också att de ska ta approachen till DLC i Uncharted 4. Ska de köra samma som på The Last of Us.
Ja.
Att det kommer lite mer så här story chunks liksom.
Och det är ju kul.
Att man kör som andra karaktärer och sådär. Så det kan vara jävligt roligt. Och där vill jag kalla redan nu att man kommer köra som Nathans bror förmodligen.
Troligtvis.
Han ska ju vara med i det här spelet.
Kanske Elaine också.
Ja, kanske Elaine också. Skulle vara jävligt coolt.
Ja, det skulle vara häftigt. Men för alla er 80% som inte har spelat Uncharted-spelen och för alla er 20% som faktiskt har spelat spelen, gör för guds skull er själva en tjänst och gå ut och köp Uncharted Collection.
Ja, det är absolut värt det. Alltså,
ni kommer inte bli besvikna. Ni har tre fantastiska matinéspel att fullkomligt kötta sönder.
Ja, bara ladda in för fyran.
Ja, verkligen. Så att ut och köp.
Det finns ju även två andra spel som vi har spelat under de här två senaste veckorna.
Mm.
Och det är ju Tony Hawk's Pro Skater 5 och Transformers Devastation.
Ja.
John, vad tycker du om Tony Hawk?
Alltså det här är... Ja, det är lite känsligt det här.
Mm.
Alltså som ni inte riktigt vet kanske, men jag är ju en gammal skatare själv.
Mm.
Jag skatade ungefär i 10 års tid. Det var väl liksom precis vid gränsen där om man skulle gå all in och bli sponsrad eller om man skulle lägga ner.
Jag kommer ihåg att du visade upp dina skills för mig i Björns trädgård någon gång. Du var fan jävligt duktig alltså, måste
jag
säga.
Jag valde till slut att lägga ner, för man började komma upp på den nivån att när man väl ramlade så började det göra jävligt ont.
Okay.
Och så var det annat som lockade, som basket och liknande. Så att, ja, jag hade min skateperiod i alla fall, och självklart har jag ju då spelat i princip varenda skateboardspel som någonsin har släppts. Back in the day på PlayStation-eran så minns jag första gången när jag spelade Tony Hawk's Pro Skater till PlayStation. Alltså jag var ju mindblown redan där. Och tvåan var ju fantastiskt bra. Och det hade ju även du, eller hur?
Precis. Tvåan hade jag faktiskt. Ja.
Och sen har det kommit ytterligare upplagor av Tony Hawk-serien.
Jävligt oklart varför jag köpte tvåan faktiskt.
Ja, men det fick ju bra betyg och det klassas ju som det absolut bästa.
Det var jävligt kul i sig, minns jag.
Ja, det var fantastiskt
jävligt
bra.
Jävligt whack.
Ja, men nu har ju då ett nytt Tony Hawk kommit ut. Och man kan ju fråga sig varför. Och varför de väljer att göra på det sättet de har gjort. För för ett par år sedan, eller några år sedan på 360 och PlayStation 3-eran, så kom ju EA ut med tre skatespel faktiskt, som bara hette EA Skate. Mm. Ettan var amazing, tvåan var perfektion och trean var liksom helt okej. Där de liksom gjorde om skateboardspelen till en skateboardsimulator istället. Så istället för att sitta buttonmash och göra stora kombos, så gick skatespelen ut på att vara en realistisk skateboard-simulator.
Precis. Det var mer realistiskt.
Det var otroligt realistiskt, även om du kunde göra helt galna grejer, så att kontrollen var ju liksom perfektion. Alltså du styrde liksom brädan med höger analogspaken. Så att istället för att göra en ollie, att trycka på X bara och göra fult jävla hopp, så var du liksom tvungen att dra bak på höger analogen och framåt för att göra en ollie till exempel. Okay. Och tryckte du bakåt och snett upp och gjorde en kickflip, heelflip och alla såna grejer. Och det var ju otroligt häftiga kombinationer. Och det här funkade ju otroligt bra, och jag vet hur många som sitter och väntar på ett Skate 4. Det går rykten om att det är under produktion, men det hålls väldigt, väldigt tyst, och det är mest rykten då, som sagt.
Men jag minns det lite med Skate. Som du säger, tvåan där, det var många som snackade om det, minns jag. Sen när trean kom, det känns som att det dog lite där. Alltså.
Det gjorde lite det, och tvåan, jag tycker absolut att det är det bästa. Trean köpte jag faktiskt inte ens, för att jag tyckte att tvåan höll. Liksom, det var samma, trean var samma sak, fast i lite annorlunda tappning.
Ja, okay.
Det var inte så himla mycket nytt.
Bara vidareutveckling liksom.
Ja,
det kan vara ganska trist ibland.
Ja, precis. Men för att återgå då till Tony Hawk's Pro Skater 5, som jag måste tyvärr säga, det är en fullkomlig katastrof.
Oj då.
Det är som att de har kombinerat liksom halvkeff Unreal Engine-grafik med någon sån här cell-shading-versioner av skateboardåkarna.
Ja, just det, du visade mig lite innan här. Det såg jävligt konstigt ut faktiskt.
Alltså, det ser ut som att själva skataren är liksom inklippt till att börja med.
Han har till och med så här tydlig kant runt om karaktären. Liksom, ja. Som att han var helt inklippt mot en typ så här green screen eller någonting.
Ja, alltså det känns otroligt plojigt gjort ut. Och ännu tråkigare blir det när du väl tar tag i kontrollen och ska börja spela, och man inser, men herregud, det här är ju precis samma spel som man spelade när man var liksom 12 år gammal. Det är liksom ingen skillnad, det är samma gamla kontrollschema, det är såna här liksom knäppa kombinationer eller alltså kombos som du ska utföra. Det är liksom inga realistiska rörelser. Det är bara liksom, det är verkligen ett arcade-spel.
Så man satsar mer på det orealistiska liksom.
Precis, och fortsätta med det. Och jag tycker att det är så otroligt tråkigt, och det känns verkligen som att det här spelet är bara liksom utspottat för att snart löper våran licens ut med Tony Hawk. Aha. Så att vi måste bara släppa ett spel liksom.
Var det inte en episk jävla day one patch också?
Jo, den var på 7 GB.
Shit alltså. Undrar vad som händer ifall man spelar utan den patchen.
Ja, I don't wanna know. Men det tråkiga är ju som sagt att det är alltid kul att spela skatespel som en gammal skater man är, men det här spelet kan jag verkligen inte rekommendera på något sätt, för att liksom, har du spelat de gamla Tony Hawk-spelen, då har du spelat det här också.
Ja, okej. Okay. Det här var en sämre version av de gamla typ.
Precis, och det ser inte bättre ut på något sätt alls tyvärr. Så att riktig katastrof. Ajajaj.
Ja, vad tråkigt.
Själv då, Victor, med Transformers, hur känns det att spela det spelet? Det kom ju lite som en frisk fläkt där. Du hade inte riktigt planerat det.
Nej, jag hade ingen pejl på det här spelet överhuvudtaget från början.
Nej.
Det enda jag visste var att det skulle komma Transformers-spel, och sen hade jag inte hört något mer än det. Jag gillade ju Transformers när jag var liten sådär, som alla kids på 80-talet gjorde. Och sen hörde jag dock att det här var utvecklat av Platinum Games.
Just det, och de är kända för
Bayonetta bland annat.
Just det.
Som jag gillar väldigt mycket, och Metal Gear Rising också.
Ja.
Och jag hörde att det skulle vara samma gameplay också, vilket känns väldigt konstigt liksom, ett så här Transformers-spel där man slåss som Bayonetta och Raiden.
Ja.
Känns jävligt märkligt.
Jag har inte sett en enda frame av det här spelet.
Nej.
Så att liksom, vad går spelet ut på liksom, rent storymässigt? Binder ihop någonting med filmerna, eller är allting fristående?
Alltså, jag har inte jättebra koll på liksom, den övergripande mytologin i Transformers.
Nej.
Man tappar ju det efter man var liten liksom. Men det är en klassisk sån här villain story att Megatron har fått tag på någon ny typ så här, energikälla.
Ja.
Och så ska man stoppa honom från att använda den. Det är i princip det, en klassisk här, ganska kort comic story liksom.
Men är spelet gjort lite mer comic-baserat? För det såg lite så här halvtecknat ut, eller?
Ja, alltså det är ett stort plus med det spelet. De har ju fan lyckats alltså absolut naila den grafiska stilen. Det ser ut som att du spelar ett liksom gammalt avsnitt av Transformers.
Wow.
Jävligt snyggt gjort, så här, tecknad grafik och sådär. Och sen är det ju självklart, Platinum Games brukar ju ha sitt flyt i sina spel. Så det är ju 60 frames liksom. Och det känns ju jävligt skönt. Och combaten känns exakt som i Bayonetta faktiskt.
Gud vad kul.
Så det känns väldigt roligt. Men det som dock är lite tråkigt är att fiendevariationen är enormt begränsad.
Okay.
Men det är mycket på grund av att det här spelet känns inte riktigt som ett så här, vad ska man säga, riktigt stor spel liksom.
Nej.
Man märker att det är någon form av mellanting, alltså mellan en liksom downloadable spel och ett liksom retail-spel på något sätt.
Ja.
Och det märker man också i prissättningen på spelet. Det kostar inte lika mycket som vanliga spel gör.
Vad coolt.
Det är lite billigare.
Ja.
Ja, men som sagt, det sätter ju sina spår i spelet också.
Mm.
För det utspelas ju mest i en ganska stor stad.
Okay.
Som bara är helt liksom fyrkantig. Det är bara korridor deluxe. Liksom.
Det är det.
Och alla husfasader är bara helt platta och sådär.
Ja, jag vet att du nämnde det lite när du spelade. Att du var lite besviken just på exteriörerna och liksom miljöerna i spelet.
Exakt, så det är bara samma hela tiden. Och sen som sagt samma fiender också hela tiden.
Ja. Men om man skulle prata lite om som sagt själva gameplayet, och vad gör man för någonting liksom?
Du tar ju mellan olika miljöer, precis som i Bayonetta och Metal Gear Rising liksom.
Mm.
Kommer in i olika liksom battle arenas och slåss mot gubbar då i väldigt så här, stylish action.
Coolt.
Och man kan ju spela då som liksom en av fem, tror jag, olika Transformers då.
Så man kan välja lite?
Precis, man kan spela som klassiker då, Optimus Prime eller Bumblebee, eller min favorit då som heter Sideswipe.
Ah.
Han är fan badass för han har ett svärd i varje hand liksom.
Wow.
Och han är ganska snabb, han känns ganska mycket som typ Bayonetta.
Mm.
Så han kör jag mest som då. Och det som är coolt är att man, det finns ganska stor vapenvariation.
Okay.
Du kan plocka upp massa vapen. Veterafinerna man dödar tappar typ loot liksom.
Mm.
Och så kan du gå och synthesiza egna vapen.
Nej, vad häftigt.
Man hittar typ så här blueprints, så liksom kan man dismantla andra vapen för att bygga mäktigare vapen.
Det låter ju coolt alltså.
Det är ganska coolt och det finns ganska stor variation där faktiskt.
Ja. En annan sak som jag vet att du också är väldigt glad över, det är just, du pratade en del om boss battle, så att de var faktiskt till och med ganska svåra liksom. Ja. Är det Dark Souls svårighetsgrader vi pratar om eller?
Ja, det är nästan det alltså.
Det är det alltså.
Jag gjorde ju misstaget här som sagt, jag brukar ju alltid köra spel på svåraste nu för tiden.
Ja, det gör man ju.
Men jag tänkte inte på att det här var ett Platinum Games-spel och de är i grunden jävligt svåra liksom. Så den första bossen jag mötte i spelet, jag tror det tog typ 35 minuter för mig att spöa honom. Alltså.
Wow.
Jag åkte på så jävla mycket smisk. Alltså. Det var helt sjukt. Men det var innan man fick välja karaktär också.
Okay.
Så man var tvungen att köra som Optimus Prime där och han var lite seg tyckte jag.
Ja, han var inte din favorit riktigt.
Men de har ju inkorporerat liksom själva Transformers grundgrej i battle-grejen också. Att du kan transformera dig till bil.
Nej,
och göra special-moves liksom.
Vad coolt. Ja, jag är väldigt sugen alltså. Liksom.
Ja, det ser jävligt coolt ut faktiskt.
Det finns inga co-op på det här spelet.
Nej, tyvärr inte. Synd. Och du kan även transformera dig såklart och åka runt i staden som en bil också.
Ja, men är det typ som en open world miljö? Är det människor som går på gatorna? Eller?
Nej, det är helt dött. Liksom.
Det är helt öde.
Men den här staden som sagt, den är uppbyggd av väldigt många korridorer kan vi säga.
Mm.
Men när du väl har varit på ett ställe så kan du typ åka tillbaka dit. Så man låser upp mer och mer av staden så det blir någon form av liksom, vad ska man säga, open world karta eller något sånt. Man kan backtracka ifall man vill men det kanske inte finns så mycket att liksom se där.
Vad är det för typ av fiender man möter då? Liksom?
Ja, det är andra bilar.
Andra bilar och robotar.
Det är insektikons, tror de kallar det.
Mm.
Ja, det är typ bilar, de ser lite insektsliknande ut också.
Insektikons som smart. Ja.
Men det är som sagt, det är ganska tråkigt att det är nästan samma fiende man möter hela tiden.
Ja.
Och nu ligger jag på Megatron, man möter honom ganska tidigt.
Okay.
Och han smiskar mig också rejält. Alltså.
Så du har en del button mashing att gå igenom snart? Alltså.
Absolut, som sagt, jag har precis kommit in i det här spelet.
Mm.
Så jag har ju ganska mycket framför mig känns det som. Men jag måste säga att jag är faktiskt positivt överraskad över det här.
Det är alltid roligt tycker jag när man inte förväntar sig spel. Man kanske har till och med inte ens har koll på att en spelserie håller på att skapas.
Ja.
Och så plötsligt kommer ut där och så spelar man det. Så bara blir man så jävla liksom, positivt överraskad att det är så bra.
Ja, det är det bästa jag vet när någon tipsar. Någon bara, men Victor, har du sett det här spelet? Så bara, nej, men jag tror det skulle passa dig perfekt.
Mm.
Och så liksom släpps det typ dagen efter och så börjar man spela och så bara shit. Fan, det här är precis min typ av spel.
Ja.
Och då är det så skönt, för då man sluppit hela den här längtan efter spelet.
Precis, som man slipper säga, vi väntar på ett spel som kommer om 3-4 år. Ja, det är bara att låta klockan gå. Då.
Ja. Nej, men jag skulle absolut vilja visa det här spelet för dig.
Ja, men det låter ju grymt kul.
Det
faktiskt.
Är helt coolt faktiskt. Och jag tycker det är så imponerande liksom att se hur de här gamla serierna, att de är fortfarande liksom relevanta på något sätt.
Ja.
Alltså Transformers och Turtles och så vidare. Ja. Att det fortfarande kommer spel och att folk liksom fortfarande vill köpa det och ha det.
Och Star Wars också.
Och Star Wars också. Det tyder ju på hur bra de här olika franchisen är. Liksom.
Undrar hur mycket pengar de drar in. Alltså, wow.
Ja, det lär ju omsätta en hel jävla del. Alltså. Även fast jag tror inte man kan köpa så mycket Transformers-leksaker nu för tiden kanske.
Mm.
Det känns lite utdött faktiskt.
Men det känns väl ändå som att det här spelet fick väl ganska, togs emot med ganska varm kritik också va?
Ja, det har fått ett mediumbetyg liksom. Ja. Och det är ju exakt det jag tycker att det verkar vara också.
Mm.
Som sagt, det känns som någon blandning mellan ett downloadable spel och ett fullprisspel på något sätt.
Mm. Men är man Transformers-fan så ska man definitivt spana in det.
Man får billig, snabb underhållning. Och är Transformers-fan så tycker du definitivt att du ska kolla in det.
Ja, hörni. Det här avsnittet börjar lida mot sitt slut. Men innan vi säger farväl för den här gången så vill vi återigen bara påminna om att gå in och rösta på oss i Svenska podcastpriset 2015.
Det skulle bli väldigt tacksamma för.
Ja, det skulle vara en stor ära om ni vill göra det.
Sen finns vi även på sociala medier som vanligt också. Mm. På Twitter, Facebook och Instagram.
Ja, fan Victor, kul! Mm. Första avsnittet som Seghopp-duo avklarat.
Jajamensan.
Hur kändes det här?
Jag tyckte det kändes lite ovant faktiskt utan Storion. Ja, vad tycker du?
Men det känns ändå som att hans ande finns med oss här i studion, gör inte det?
Ja, faktiskt. Det känns som att den vilar här över oss.
Och man känner även någonting annat som börjar bubbla upp. Någon form av rytm kanske. Känner du också den?
Ja, jag känner att den håller på och bara drar oss framåt.
Ja, framtiden ser ljus ut. Känner du inte också det?
Verkligen. Och vi kommer ju fortsätta att kämpa på och leverera och göra så gott vi kan vi två.
Precis.
Så vi hörs igen om 2 veckor, alla kära lyssnare.
Det gör vi.
Ha det bra tills dess.
Hej då!